Alltså jag tänker ju att sexualiteten är faktiskt i vårt samhälle som vi lever idag, trots att det är väldigt mycket på ytan, vi ser väldigt mycket bilder, vi läser om braskande nyheter som har med sexualitet att göra, så ändå är det intima sexuella språket, alltså det som sker mellan människor, är väldigt mycket ett tyst språk. Så att vad det faktiskt innebär att inte se detta spel, eller vad ska jag säga, de här signalerna som människor kommunicerar med, det förstår inte jag. Kvinna och man har olika utgångspunkt, och att försöka lära sig hur det motsatta könet fungerar, det måste ju vara särskilt svårt om man inte har tillgång till att se. Så att jag tänker att det behövs väldigt individuella samtal med människor som har något synhinder på något sätt. Hur fungerar det för andra? Att man får alltså en individuell information, upplysning, rådgivning kring sexuella frågor.
Skulle du se att just som synskadad, en ung synskadad person skulle behöva extra hjälp att både tala om den här tekniska sexualiteten och den dolda?
Det är min uppfattning. Det behövs väldigt mycket. Alltså i allmänhet är det så att barn som har någonting som gör att de inte så där självklart kommer med i gemenskapen, och det är ju alla former av funktionshinder, hotar ju alltså gemenskapen med de andra som är som vanligt, så att säga. Och jag har ju en uppfattning om att det behövs alltså stöd för barn och ungdomar för att på bästa sätt tillägna sig sexualiteten och att kunna använda den på ett sätt som befrämjar ens hälsa och utveckling. För det är ju så också, jag menar, det finns ingen sexualitet som bara är positiv, bara är glädje, bara är lycka och njutning. Utan när vi prövar att ha sexuell kontakt med en annan människa, då tar vi också risker. Och det är risker som finns på flera nivåer. De riskerna som man i allmänhet pratar om och upplyser om i skolan till exempel, det är ju riskerna för kroppen, det vill säga att man kan bli ofrivilligt gravid och att man kan dra på sig könssjukdomar. Men det finns ju också risker av själslig art och social art. Alltså hur det känns att bli lämnad, att vara förälskad och bli övergiven, och även sociala risker finns det. Jag ska säga, missbruka sin sexualitet så kan man få dåligt rykte. Och det gäller både flickor och pojkar. Det finns ju också med, och det är ju självklart ett särskilt då behov när man inte har tillgång till allt som vanliga ungdomar kan se och läsa sig till.
Tycker du att handikapprörelsen har en medvetenhet om det här? De här speciella behoven?
Jag skulle väl inte tro det eller uppfatta det så. Det är ju, alltså vi har ju en tradition av att det här med sexualitet, det är väldigt trevligt på ytan, men det är också väldigt privat. Det är väldigt intima frågor när det kommer fram till hur det känns. Och de svåra känslorna kring sexualiteten, skulle jag säga, är det som är mest tabu i vårt samhälle. Jag uppfattar väl inte att handikapprörelsen har, ja, det finns ju undantag, men i det stora hela så tror jag att man vill helst att det ska vara som vanligt för alla som har funktionshinder, och ser alltså därför inte de här kanske särskilda behoven som man kan behöva som stöd för att leva vanligt.
Enligt Birgitta Hultér finns det alltid vägar att fungera sexuellt oavsett funktionshinder, men man kan i vissa fall behöva hjälp att hitta dem. Och det här gäller ju alla människor, men det är ofta svårt att våga söka hjälp.
Vuxna människor som har sexuella problem, det gäller alla, har jättesvårt att hitta någonstans att gå överhuvudtaget. Ungdomsmottagningarna finns ju då för de som är unga. Och det gäller ju alla ungdomar, att man är välkommen till ungdomsmottagning. Och där finns många som är kunniga och intresserade och beredda att prata tydligt om sexuella frågor, både hos flickor och pojkar. Så det tycker jag man kan rekommendera. Självklart också ungdomar med funktionshinder. Men det kan också vara så att den personalen också saknar specialkunskap om vissa speciella funktionshinder. Och där är det ju alltid så att det är mycket individuellt. Man kan inte säga att för synskadade människor är det si och så, utan det är helt individuellt. Som sagt, min kunskap om det här har jag utvecklats genom att jag har arbetat med frågorna i 10 år och mött många människor med olika typer av funktionshinder, också synskadade och blinda faktiskt. Och jag tänker ett exempel, en man som jag har träffat som skadades väldigt tidigt i sitt liv. Hans syn skadades, han blev blind och han levde alltså upp till vuxen ålder med en mycket kraftig fimosis, alltså en förhudsförträngning. Han kunde inte ha en erektion, ett stånd, så att det kändes skönt, utan det smärtade honom hela tiden. Det var ingen i hans omgivning som iakttog det här eller såg att det här behövde åtgärdas. Och det gjorde alltså att han var långt över vuxen ålder innan han i mötet med en kvinna som så att säga märkte det här. Han träffade en mogen kvinna som hade erfarenhet från andra män och alltså visste ungefär hur en man fungerar, som påpekade det här, att det här var inte som det skulle vara. Och han fick gjort ett litet ingrepp, som det är att då ta bort den här trånga förhuden. Och han kunde för första gången i sitt liv ha en erektion och känna någonting annat än smärta utav det. Och det betyder ju också början på ett mer aktivt sexuellt liv med glädje dem emellan då, mogna människor.
Det är en djupt tragisk historia. Eller de blev ju lycklig.
Precis, men jag tror alltså att det finns så mycket dolda problem beroende på medvetenhet hos oss alla, och att man alltså drar sig för att åtgärda saker som har med kön och sexualitet att göra, för att det är ett tabu, alltså, utan det ska bara sköta sig självt. Om man ska leva tillsammans och om det uppstår problem, det är då man behöver ha en service, tycker jag, närmast i form av information och stöd.
Bland unga synskadade har den senaste tiden, bland annat på nätet, diskuterat rätten till syntolkad porrfilm. Är det här en fråga om diskriminering? Ska synskadade driva frågan om rätten till tillgänglig pornografi? Birgitta Hultér tycker visserligen att frågan är principiellt intressant, men hon har svårt att se att porr skulle innebära något positivt i sig.
Ja, alltså min syn på pornografi är väl inte så rasande positiv. Alltså jag ser egentligen inte att porr är någonting man kan lära sig någonting av. I alla fall det tror jag inte. Men alltså, det är ju för många är det ju lite spännande att se vad man kan göra med kroppar. Men det är ju väldigt mycket elände som döljer sig i den pornografiska produktionen, och jag ser inte att det är någon kärleksskola överhuvudtaget. Alltså, jag kan ju se att man kan ha sexuell kontakt bara och låta könsdelar mötas för att det ska killa och kännas skönt och så vidare, men jag vill väl kanske mera arbeta för att människor ska få ut lite mera av sexuell kontakt, och då ser inte jag porren som någon så mänsklig rättighet, utan däremot så tycker jag att det handlar om att kanske utveckla självkännedom, och om man har sexuella lustar att man ska hitta någon att kunna dela det med. Men det här är komplicerat, det tycker jag, för att vi lever i en tid som är väldigt, ja, man öppnar allting och plattlägger faktiskt, man inte bara kartlägger, man gör allting platt. Jag tror inte på det riktigt. Jag tror inte människor blir lyckligare utav det.